Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, men då hälsar vi väl hjärtligt välkomna till det 53:e avsnittet av Släpp sargen. Hur är läget, Robin Figren?
Det är november. Alltså ja. Det är lite... Jag gillar egentligen hösten, men det är mycket, känns det som. Jag vet inte, fullsmäckat schema samtidigt som så här, det är små saker som går skit. Sitter här med min kaffe nu, hänger mjölk till kaffet. Så här, små... skitsaker hela tiden alltså. Men jag har varit på uppehåll här nu, så att nu ska vi tillbaka på hockeyspåret igen och poddspåret. Vad kul. Hur fan mår du, Nicke?
Nej, men med mig är det bra. SHL drar ju igång här igen nu, så jag är liksom taggad för en vad ska man kalla det, återuppstart.
Men du har varit lite uttråkad, eller?
Ja, det har jag, absolut. Jag har inte sett en sekund landslagshockey, och det är nästan stoltserar jag med.
Ja, det är sjukt alltså.
Du har ju varit hemma en snabbis i Stockholm här under slutet av förra veckan. Hade du gjort något kul?
Ja, det vart ju en lite blixtvisit, om man säger så. Vi hade 2 dagars ledigt, så jag passade på att åka hem och se vad Stockholm hade att tillbringa.
Var det så likt?
Det var mysigt. Ja, det var det ju. Men fan, jag måste ändå säga det. Alltså, Stockholm, som jag tycker är kanske en av världen, eller många med mig säkert, även du. Eller?
Ja, jag älskar Stockholm.
En av världens vackraste städer. Den är inte lika fin på hösten alltså.
Ja, det blir
fan,
det blir en utmaning att göra november vackert.
Ja, men satan. Och det är kolsvart. Det är hela tiden. Och det är, nej, för fan. Men det var mysigt. Det var en fantastisk lördag.
Du känns, ja, i och för sig fantastiskt länge du dig med det, men du känns annars ganska, ja, men nästan lite dyster idag. Så det blir en utmaning för mig att liksom dra med mig Big Fig på något form av positivt spår här nu.
Ja, men det är inte meningen, för jag är inte dyster. Det var bara ditt stress här och att det inte fanns någon mjölk i kaffet. Det är det som drog ner mig lite. Men nu, jag är fan redo alltså.
Ja, men vad bra. Innan vi går vidare bara. Oskarsund avslutar karriären.
Ja.
833 SHL-matcher om man slår ihop grundserie och slutspel.
Ja.
Din tanke om den här nyheten som ju berör en nära vän till dig?
Ganska väntad, samtidigt som att det är så här, han, alltså jag vet ju om att Oscar älskar ishockey så fruktansvärt mycket, så att han skulle liksom, jag såg ändå en möjlighet att han skulle kunna palla ta sig tillbaka eller liksom bli frisk nog att göra ett försök i vilket fall, men det är ju väntat, men svintråkigt såklart att han inte fick liksom sluta med något snyggt ärovarv och sådär, men å andra sidan, det är ju bara att applådera. Fan, 833 fighter, det är
bra.
Det är imponerande, ja, det kan han verkligen stoltsera med. Och det som, jag tror att de flesta som har spelat med Oscar kommer ta med sig, är att han är en fantastisk lagkamrat. Så att, vi tar oss hatten, va? Och
absolut, man kan väl säga som så att det är en jävla fin karriär med ett jäkla trist slut.
Ja, lite så.
Med det sagt så kickar vi igång veckans avsnitt. Under torsdagen drar ju SHL äntligen igång igen efter ett litet uppehåll. Vi är drygt en tredjedel in på grundserien, och därför tänkte jag att det kan vara läge för, ja, men en liten avstämning.
Lilla novemberkollen.
det kan man säga. Hur har du upplevt 21-22-sessen så här långt?
Jag kommer vända mig lite kanske bort från själva sporten. Ja, alltså, svinkul att vi har publik igen. Mm. Etc. Men samtidigt så, fan, jag hade ändå hoppats på att det skulle vara ännu mer gung, alltså. Jag vet inte, det känns som att jag saknar någonting.
Ja, jag kan ändå förstå vad du menar. Alltså, den här publiken är tillbaka-grejen höll ju i sig lite grann, men sen har du ju sviktat dåliga publiksiffror och sådär.
Ja, men exakt. Jag hade förväntat mig fan mer, alltså.
Ja.
Men vi får fan vara glada för det lilla.
Ja, men det har ju lyft ändå, det får man ju säga, om vi jämför med förra säsongen. Men jag kan ändå hålla med dig på något sätt om att det kanske inte riktigt är där man hade tänkt sig.
Nej.
Även om jag måste väga in att jag tycker det har varit en jävla bra säsong så här långt. Alltså jag, på så vis är jag jäkligt nöjd. Jag tycker det har varit riktigt fin hockey. Det har varit ett tryck som man har saknat, men jag är ändå med på vad du menar.
Mm.
Om du kikar på den aningen haltande tabellen och även letar runt lite i skallen. Vilka lag har överraskat mest positivt på dig i SHL så här långt?
Skellefteå tycker jag.
Fått ihop det ganska snabbt där.
Ja, exakt. Och det är det jag bygger det på. Att det hände så jävla mycket. Och Robbans situation där med att när han signar har ett lag...
Mm.
Kommer typ, flyger in till Skellefteå och står med ett helt annat gäng. De får min lilla applåd. Själv då, vad känner du?
Nej, men jag håller med dig om Skellefteå som ligger femma. Jag hade kanske tänkt mig att de skulle ha en lite tuffare start och börja klättra för att kanske landa här någonstans. Men att de redan har fått ihop det så pass bra är imponerande.
Ja.
Det blir ju givet att hylla Oskarshamn 7:a. De flesta hade väl de säkert på 13:e plats skulle jag tro. Och det är ju imponerande. Och det som blir är intressant att se om de lyckas hålla i det här genom de kommande månaderna, men det var ju positivt det som trillade in här att Filander valt att förlänga till 2024. Det känns ju ändå som man har något på G i Oskarshamn, och då tror jag kontinuitet är en jävla nyckel för framtiden.
Ja.
Sen måste jag faktiskt lyfta Frölunda.
Ja, det gör det.
Ja,
men klappar själv lite på bröstet på något sätt.
Nej,
gjorde vi bra. Det var lite som nu inledningen att du tyckte att den här SHL-säsongen är helt fantastisk. Det är den bästa i mannaminne. Kollar man tabellen. Ja, vi är fetta. Oj,
spola tillbaka jävla sopa och lyssna igen. så nöjd är jag inte. Nej, men alltså, man har ändå två stycken sjundeplatser bakom sig i grundserien, och så jävla mycket förändrades inte till den här hösten. Så jag är imponerad av Frölunda som ligger etta, det måste jag säga. Så det är nog de tre lagen som sticker ut för mig i positiv märkelse. Frölunda, Skellefteå och Oskarshamn. Sen får man väl säga också att det är imponerande av Rögle som har högst poängsnitt. Det är ganska väntat, de var i final. Jag är inte alls förvånad över att de är där uppe, och snart kommer väl Jellinas in och gör en ny succé där. Så ja,
jag skulle vilja kasta in lite Leksand också. Fan, vi gör det ganska enkelt, men jag skulle ändå vilja kasta in lite Leksand, för jag trodde inte på, du trodde ju faktiskt på dem, det gjorde du innan. Jag var ju lite sådär, kanske inte. Så att, jag slänger faktiskt in Leafen där.
Alltså. Ja, starkt av dem att hämta sig efter den tuffa starten de hade, får man ju säga också.
Ja.
Men nu, om vi vänder lite på det då. Vilka är besvikelserna?
Jag har ju två självklara. Det är ju Färjestad och Malmö.
Ja, okej. Okay.
Två reallag. Luleå kan väl också känna lite så här...
Nu har du varit inne och tassat på det som jag tänkte slänga med. Ja, men Luleå är ju och det hade i alla fall inte jag sett framför mig. Sen är man på G, har spelat minst antal matcher dessutom, så där, det kommer nog tas placeringar där, så att
men
säga.
Men du, Nicke, vi var ju lite oense om Djurgården innan säsongen startade, där jag såg att fan, det är lite av ett brödgäng, alltså. Nu låter det hård, men jag såg inte dem så högt placerade i tabellen. Du var ju lite såhär, men vad fan, de har ju ett supergäng, och så räknade du upp massa gubbar.
Nej, men jag menar väl kanske att jag tycker att Djurgården har ett bättre lag än vad många slänger sig med. Jag tycker ofta man har hört...
Så Djurgården är en besvikelse för dig nu, just
ja,
nu?
Man har haft väldigt mycket skador. Man har ju varit ruskigt skadedrabbat. Så det gör väl att... vad ska man säga, kraven får sänkas en aning kan jag tycka, men ja, alltså lite småbesviken, men jag skulle inte slänga mig med så här superflopp och så vidare.
Nej.
Men jag tycker att Djurgården har ett bättre lag än vad folk verkar vilja anse.
Ja.
Jag tror att Luleå kommer kliva upp en aning. Färjestad som är nia, det är givetvis den stora floppen. Och Malmö, ja, tia. Man har en trepoängare senaste 12 matcherna. Det är naturligtvis åt helvete för svagt. Men jag tror att det är tre lag som alla kommer ta lite placeringar. I alla fall Luleå. Mm. Men du, på tal om Färjestad. I måndags valde klubben att sparka GM Peter Jakobsson. Han ersätts av Rickard Wallin som blir sportdirektör. Din reaktion på det här?
Sportdirektör, fan vad man ibland, alltså man, men det är så mycket namn.
Ja, jag håller med.
Är det inte det? Jo. Sportchef har blivit GM, klubbdirektör har blivit sportdirektör, sport-G, alltså fan. Det måste finnas
det, ska väl vara, det ska väl vara väldigt liksom överblickande sportdirektör, ansvarig för sporten i föreningen. Ja, skitsamma. Här och nu blir det ju som lite av en ersättare i alla fall.
Ja, nej men alltså jag hoppas väl lite på lugn och fin Rickard Wallin, att han kanske får in lite av ett lugn i det här gänget. Kanske inte endast det som behövs. Jag tror nog att man kan behöva en fackla i arslet också för att få igång de här.
Ja.
Och lite det här med rollacceptans och lite sånt. Jag hoppas på något sätt att han tar ner det lite till det tillsammans med tränarna.
Rickard Wallin är ett spännande och rätt väntat får nog säga ersättarnamn. Men jag har lite svårt för att många, nästan per automatik känns det som, ska tokhylla valet. För att han var en vass spelare, är en bra person och har tydlig koppling till klubben. Jag ställer upp alla de tre grejerna, men det är också hans första liknande uppdrag.
Ja.
Det blir så himla positiva tongångar, men jag tänker lite så här, vad fan, vi får väl se.
Ja.
Jag tycker nog man ska hålla i sina hästar lite grann.
Internationellt där.
Nej, men förstår du vad jag menar? Alltså, jag har sett så oerhört positiva liksom tankar kring valet av Rickard Wallin. Men
det är väl lätt att liksom reagera positivt för att man bara vill ha en förändring. Då är det så lätt att liksom, men kollar man på det här upplägget med gamla legendarer, om man ska säga så, som går in i sportchefs, det är inte alltid det funkar. Det är inte alltid det skiter sig heller. Alltså, då är som Sjöström i Frölunda har gjort ett bra jobb liksom. Pajen Linköping, hackat lite. Ja.
Ja men, ja, men så här, Jörgen Jönsson gick ju in i en liknande roll i Färjestad och det sket ju sig direkt.
Ja.
Jag säger inte att det kommer göra det med Rickard Wallin. Jag tycker bara att man kanske måste tänka ett steg längre än att bara gå på magkänslan som i väldigt många fall verkar vara wow.
Ja.
Och sådär. Vi får se, lite grann så känner jag.
Ja.
Men du, om man kikar på Peter Jakobsson här, alltså det måste kännas jävligt tufft för honom, som jag har värvat ihop ett jäkla drömlag som främst då tränarna inte förvaltat. Alltså, ska man hårdra det så är det som att klubben säger att man är mindre nöjda med truppen än med resultatet.
Ja, fan, intressant. Jag tänkte faktiskt inte så, men ja.
Det är att hårdra det såklart, men alltså, det var ingen som klagade på Peter Jakobsson i somras.
Nej, exakt. Och man får ju också se fan lite halvräkmacka för Wallin att komma in.
Ja, ja.
Alltså, guldläge på något
ja,
sätt.
Ja. Man har redan ett gäng stjärnspelare på långa kontrakt också. Så det är,
ja.
Ja, absolut. Det är inget dåligt läge för honom. Men tror du inte det känns svintufft för Jakobsson? Alltså, han blir ju lite... Jag ska inte säga att man målar ut honom som syndabocken, men...
Nej, men alltså fan, alltså det är ju väldigt lätt att ställa sig frågan nu hur många liv pennan har.
Ja,
alltså, är det en katt de har i båset?
Ja, alltså, på bara 7-8 månader har ju han överlevt inom citationstecken 2 assisterande tränare och nu en GM.
Ja, du ser ju, det är 9 liv, minst.
Det är anmärkningsvärt, är
ja,
det?
Ja, det är det. Faktiskt. Vad har Färjestad svarat? För jag antar att de har fått frågan någon gång. Sitter pennan säkert? Eller något sånt där. Och så har man bara kollat runt honom liksom, vilka man kan plocka bort.
Det är Peter Jakobsson som har sagt att han sitter säkert.
Ja, nej, men exakt. Och så har man börjat plocka runt om bara.
Han har avtal till 22-23 pennan. Inne på sin femte säsong nu. Men i och med att han verkar ha 700 liv där i Karlstad, så ja, vem vet, det kanske blir kontraktstiden ut. Ja,
kom en liten förlängning här snart.
Ja, precis. Ja, nej. Du, Färjestad Malmö under torsdagen. Alltså, det är ju två gäng som verkligen måste vinna. Har man som spelare redan ångest i november när det är dags för en sån här match?
Nej. Okay. Jag skulle inte ha det. Man ser det som en viktig match, men det är... Nej, det blir inte den där ångeststämpeln, det blir det inte.
Men vi kan i alla fall säga som så att det är dags för Färjestads spelare, och kanske även tränare då, att börja leverera.
Det kan man väl lugnt säga, va?
Du, några spelare som sticker ut åt det glädare hållet så här långt då? Har du några på uppstuds?
En glad har jag. Som jag säger, fan, jag vet att det blir också som jag blir lite självgod här. Men jag tog ju upp Kalle Söderberg innan säsongen.
Ja.
Jag hade ändå en liten osäkerhet på om han verkligen skulle hålla. Jag ville så gärna, men han har ju faktiskt visat att han håller, alltså. Hög klass också.
Han levererat, får man säga. Jag tycker i alla fall i vissa, han har kanske varit lite ojämn, men jag tycker i vissa matcher har han varit så jävla bra. Så det är, ja, absolut, det får man ändå säga. Här kan man ju dra hur många namn som helst, men Patrik Karlqvist i Oskarshamn, Anton Bengtsson i Rögle, Marcus Sylvegård, en annan då i Malmö, Matt Tomkins och Simon Edvinsson i Frölunda har varit fantastiska. En som inte nämns så mycket, Patrik Norén i Leksand.
Ja, han ska ju vara med där. Jag tyckte att det var kul, jag gillade att du tog upp Anton Bengtsson också. Kanske inte given, men ja, han bör åka upp det. Jag tycker att det är jäkligt kul. Jag och Anton spelade ihop i HV lite sådär. Vi var ju ganska hårt jobbande, lite i skymundan sådär, men nu har ju Bengan alltså verkligen gått in. Det är fan star quality nu.
Alltså verkligen. Det kan vara nästan NHL-läge på honom här framöver.
Sjukt kul.
Han har fått sånt jäkla lyft alltså. Nu blir det att man nu sitter med facit i hand här och så. Men jag tycker alltid det har känts som att det finns mer i honom.
Ja.
Alltså än det här arbetsamma. På något sätt tycker jag det är glädjande att se att det har kommit ut.
Ja, men att säga det här med miljöombyte. Alltså han hade väl hamnat lite i facket då, i HV. I Jönköping. Alltså att komma bort lite från det och kunna växa sig in någon annanstans. Det kan ju bli bra där.
Verkligen. Om vi vänder på det även här då. Har du några? Det finns mer att önska av. Jag sitter på ett litet gäng.
Ja, det är klart jag gör. Jag tycker det här är jobbigt ju.
Jag vill inte namedroppa spelare.
Ja, nej. Nej, men alltså jag hade ju gärna sett att vår poddkompis Linus Omark hade trollat lite mer.
Ja, okay.
Det ska jag inte sticka under stol med. Nej. För att nämna en.
Ja. Vill du stanna där?
Helst hade jag stannat innan. Men vad fan, kan inte du slänga in någon då? Kasta in ett par stödnamn här nu.
Ja, det här är också en sån lista inom citationstecken där man kan rabbla en jävla massa. Men för att dra ett litet axplock då. Niklas Bergfors och Einar Emanuelsson står båda på 0 poäng. Niklas Danielsson har gått ruskigt svagt efter en stark premiär. Brian Gibbons i LHC står på 1 pinne. Salomäki har mer att visa i Örebro. Johan Sundström måste uppgivit sin lön. Jag tycker inte Mikael Wikstrand är den här härföraren man hade sett framför sig.
Shit, du kommer ju aldrig ta slut alltså. Den här listan.
Ska jag fortsätta lite
sjukaste
till?
Sjukaste jag har hört med om.
Men vadå? Jag har suttit en liten vända här och rotat i min skalle. Så då blir det sådär.
Just nu sitter jag och tittar lite på loggorna från laget på tabellen här på hemsidan. Och då ser jag Djurgården. Alltså fan, jag har ju lite av en favoritspelare i Sebastian Strandberg i Djurgården. Han har, det känns som att, jag vet inte om jag kanske får för mig det, men det känns som att han har haft så många lägen att kunna ta en första centerroll. i Djurgården, med tanke på skadesituationerna som har varit i Djurgården de senaste åren sådär.
Mm.
Men då har han blivit skadad själv och det skiter sig lite sådär. Jag väntar så fruktansvärt på att han verkligen ska slå igenom och bli superstjärna alltså.
Ja, nej men absolut, jag håller med dig. Förra säsongen så han var ju inte långt under en poäng på match, 27 på 35. I år ligger han på 7 poäng på 11 matcher och har ju varit skadad en del. Men jag håller verkligen med dig. Kanske att man väntar på det där extra klivet på något sätt.
Ja, men kliva över linjen på något sätt. Och du är inne på en poäng per match, men han missade 17. Alltså det är så här, fan man vill att han ska få en hel säsong och få glänsa lite. Jag känner
Han hade verkligen behövt det, du.
Ja.
Vi har snackat en del om det tidigare, men det har ju trillat in en rad feta nyförvärv här under säsongen. Finns det något speciellt som du är extra spänd på att följa framgent?
Alltså det är lätt att säga Per Järvi, där skulle man gärna vilja se vad som händer där.
Jag tänker det är sånt som Leppistö ska bli intressant att följa i Luleå, om han kan liksom avlasta Erik Gustafsson på det sätt som jag tänker är väldigt nödvändigt för Luleå.
Ja, han skulle faktiskt behöva lite någon form av stödhjul.
Ja, men verkligen, och då, man har ju fått in en rutinerad och stabil pjäs här. Så det, om det där slår väl ut, så tror jag det kan vara väldigt lyckat för Luleå.
Visst är det Sami Leppistö?
Ja, vad sa jag då?
Varför kan man det? Nej, du, jag bara tänkte, varför kan man man kan så många förnamn på något sätt i sportvärlden, jag har tänkt på det länge. Sami, skönt namn också, Sami Leppistö.
Ja, det är ett bra namn är det. Han kliver nog in på någon topp 25-lista, bästa namn i SHL.
Fan, det är ett bra backnamn också. Jag har svårt att se en som forward.
Någon gång kanske vi ska lista bara de bästa namnen. Det behöver inte vara så jävla kul, bara att de är bra. Nej.
Ja, men såhär, bästa offensiva namnen, bästa defensiva namn.
Ja, vi lovar att göra det här under säsongen någon gång. Det är, när man sitter och kikar i tabellen, det kommer bli tätt om topp 6. Alltså, jag tycker typ 8 lag känns halvgivna.
Nej, ja, det var vi inne på innan. Och det har man ju lite sett senaste åren också. SHL, världens mest svårtippade tabelljävel på något sätt.
Ja, men typ, alltså, de lagen som redan är topp 6 känner man ju i de flesta fallen att de blir nog kvar. Men sen har du liksom Luleå, Färjestad, alltså lag som på något sätt måste börja klättra. Och det finns ytterligare utmanare. Så det är, vet fan hur det här ska sluta.
Det kommer bli tajt. Det kommer bli sånt där jävla ångestgetingbo igen, avgöras på sista sadden i omgång 52.
Ja, men precis, det kommer vara så. Det vågar jag nästan lova, och det är därför jag blir så trött på det här med, det är för många omgångar hit och dit. Fan, varenda jävla poäng kommer vara viktigt i slutändan.
Ja, eller vadå, nu när vi vet att det kommer sluta så här, kunde det inte varit en stor jäkla 14-kluns bara?
Ja.
Och så kunde vi gå rätt in i slutspelet eller?
Ja, det hade varit något.
Kaptenerna får liksom ses i Globen, och så kör man bara en stor 14-kluns. Ja. En turnering på något sätt. Och så sätter vi tabellen efter det.
Ja, fy fan. Det vore bra. Det hade hyllats.
Ja.
Avslutningsvis, också spännande att följa vilka som får kvala mot Timrå. Som fan är sämre än vad jag trodde. Alltså, Timrå är en besvikelse så här långt för mig. Jag trodde ändå de skulle ha tagit några fler poäng. Men så jag vågar nog slå fast att de kommer kvala redan nu. Men det blir intressant att se vilka de får göra det emot.
Ja, dra en vild gissning då. Bara nu, på uppstöds, på volley.
Linköping.
Mm.
Vad tror du då?
Jag säger Brynäs IF. De kommer få göra ångestresan igen.
Fy fan. Ja, det var det. Släppsargen har halv sammanfattat första tredjedelen. Nu går vi vidare. Vi ska senare i avsnittet ha med en gäst som har stenkoll på stora summor och kontrakt inom hockeyn. Därför tänkte jag att vi skulle snacka lite kort om det här, Robin. Du får ju då, för att tala lite för gemene spelare här nu. Men eftersom du, som alla vet, kikar på ett framtida jobb hos Siko, så antar jag att det här kommer gå jättebra.
Vi får se vart vi landar någonstans.
Du, ponera att man tjänar 150 kakor i månaden i SHL. Hur lägger man då som spelare upp sin lön? Alltså, är det en stor del till Skatteverket och resten som bränns de närmaste 30 dagarna? Eller hur tänker man? Är det mer långsiktigt?
Nej, man drar ut full lön bara och så lever man loppan månad för månad. Nej, alltså, ja, precis. Jag får ju tala för gemene man nu. Jag kan ju inte tala för alla.
Ja.
Men det som är vanligast är att du lägger undan en väldigt, väldigt stor summa pengar i din idrottspension.
Okay.
Det är inte många spelare som tar ut full lön. Det här beror ju lite på vart du är i karriären, hur gammal du är och lite försäkringsfrågor. Och det är väldigt, för mig i vilket fall, som kanske inte är den bästa med nummer och siffror. Jag är inte så jätteinsatt, men det är väldigt, väldigt komplicerat. Men att för att förenkla frågan lite så, ligan försöker hjälpa en tillsammans med SCB att inte planera för kommande dag, utan mer ett liv, för att karriären är så pass kort och
just det.
Du ska ju samla ihop dig en sudd som ska täcka en del framöver också.
Men mellan tummen och pekfingret då, alltså hur mycket gör man tillgängligt för imorgon och hur mycket avsätter man för framtiden?
Ja, men jag kan gå till mig själv. Jag tror att jag har haft en ganska normal uppdelning i min ekonomi. Jag hade som ett tänk i början på min karriär att jag tog ut vid första skattesatsen. Var är den på 37 eller något sånt där?
Något åt det hållet.
Ja, och sen efter det, ju äldre man blev och kanske behövde mer pengar med bostad och ja, egentligen vad det än kan vara för någonting, så steg den lite. Men jag försökte alltid hålla tänket i huvudet att jobbar jag en månad nu, hur många månader får jag tillbaka sen? Förstår du lite vad jag menar?
Ja, absolut.
Så hade jag en hundring och tog ut 30, så visste jag att ja, men då har jag ju 2 månader for free, om man säger så. Ja. Den dagen. Det var lite så jag behövde kapa ner det till, i och med att jag inte är den bästa med ekonomi eller siffror.
Nej.
Så jag skulle säga, om vi tar den här spelaren som tjänar 150 som är vårt exempel nu, så har jag svårt att se att han kanske tar ut mer än 50 i månaden.
Ja, okej. Okay. Alltså 50 in på något sorts kul att spendera den kommande månaden, konto helt enkelt.
Nej, alltså ditt konto där du ska betala räkningar från och leva ifrån. De resterande 100 hamnar i idrottspensionen då, där de ligger frysta och låsta till den dagen du känner att du är lite trött på den här skiten.
Just det. Så väldigt, väldigt, väldigt enkelt förklarat. Så kanske en majoritet skickar in cirka 2/3 om man har ungefär 150 000 till framtiden, om man säger så.
Ja, men jag skulle gissa på det.
Hur mycket hjälp får man med sånt här då?
Väldigt mycket, och det är jag väldigt glad för. Alltså, det ska också sägas att det är väldigt många spelare, uppfattar jag, som är liksom nyfikna och intresserade just av ekonomi.
Det känns så.
Ja, nej, men exakt. De har ganska bra koll ändå, men jag som inte har det i mig, liksom, jag är väldigt tacksam för hjälp jag har fått via min agent då, via fondförvaltare och dylikt. Så att man får som en plan. Jag har alltid bett om att få det förenklat. Ja. Varenda år när vi har haft sån här, ja, men det låter som ett dagis, men jag måste ju vara ärlig, alltså varenda år när vi har haft sån här möten, då har jag liksom vilja kapa ner det till så här, när SCB kommer ner och förklarar för oss hur ekonomin funkar och hur man ska tänka och hej och hå, att man behöver som enkla manualer ungefär, för att brotta ner det. För att jag tror att det är så lätt att liksom förklara det här med ekonomi och det här hur man ska tänka med lite för svåra ord och termer, om du fattar vad jag menar.
Visst.
Och vad händer då med en spelare som är 18 år? Han ruttnar ju på en sekund och lyssnar inte och tar inte till sig.
Loggar in på TikTok istället.
Ja, men exakt. Kolla bikini gummor på TikTok istället. Nej, men alltså, jag tror att det är viktigt att man förenklar. Och jag tycker man har blivit bättre där. Så att det, självklart får du hjälp på vägen, ofta via agenten.
Det här är bara känslor hos mig. Men jag upplever att sånt här ändå är en snack inom lagen, alltså ekonomi. Det känns som att många hockeyspelare har Avanza-appen och det finns liksom fond- och aktiechattar inom lagen och så vidare.
Ja, alltså jag upplever det att det har blivit vanligare senare åren. Alltså speciellt nu under corona känner jag att folk är helt galna i liksom aktier och sparande och dylikt. Nu vet jag inte riktigt hur det ser ut hemma, men jag kan ana att det ser ut på liknande sätt, att det har blivit ett större intresse bland spelarna. Och det är faktiskt, det kan nog vara jävligt bra alltså.
Det är sällan, tycker jag, man ser liksom dunderboenden, lyx och den typen av grejer som man tänker att en del ändå borde ha råd med. Men landar det då i att man avsätter så pass mycket för framtiden så det blir lite av ett annat liv än det som står på lönespecen?
Ja, alltså jag tror att man tänker, som jag i mitt fall, jag tänker i första hand att jag behöver pengar för att leva normalt. Det är min första, det är därför jag vill spara ihop en sudd.
Ja.
En kasse pengar. Min första tanke är inte att jag vill spela det här året för att jag vill köpa en bil.
Nej,
alltså det tänket går inte hos de flesta.
Nej.
Och det här liksom, fan, jag kommer att tänka på det. Man kanske hårdrar och tar lite för långt, men jag får med att jag såg någon intervju med Mats Sundin något dylikt för en massa år sedan. Just det här med, jag tror att de pratade om basketspelare kontra hockeyspelare, det här med, vad ska jag säga, det ytliga, eller det här liksom flashandet med pengar och stålar.
Ja.
Att det kanske är viktigare för, om vi säger, inom basketen eller liksom något sånt där. Och jag tror att det var någon teori då att just med hockeyspelare att man kanske kommer lite från en annan bakgrund kontra basketspelare som inte har haft någonting innan. Alltså,
ja, just det.
Jag vet inte, det är lite svårförklarat det här. För
jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar i alla fall.
Ja, och att det kan bero lite på det kanske också.
Hockeyspelare har i många fall redan växt upp och haft det ganska bra då.
Ja, men lite åt det, lite mer silversked där kanske.
Det
kanske inte behövs det här extra halsbandet eller den här bilen.
Nej, just det.
Jag vet såklart inte om det stämmer, men jag tyckte att det var någon form av intressant teori.
Det var en take på det i alla fall, så kan vi säga. Men alltså, förväntas det, känner du, av omvärlden att man ska kunna slaska på inom citationstecken lite extra, givet att folk vet ju att du tjänar mycket som hockeyspelare?
Nej, det kan jag väl inte säga, men just som du säger, att de vet att man tjänar, men de ser inte helheten. Alltså de ser, den här spelaren tjänar 150 000 i månaden.
Ja.
Och de tänker inte att, nej, men hans karriär är också slut på 10 år.
Nej, men nu menar jag vad som förväntas. Då låter det lite som att du är inne på det ändå, att det kanske förväntas av folk att det ska vara lite flashande och sådär från hockeyspelare, att den där notan kan tas utan problem och så vidare. För att man tänker inte ett steg extra.
Ja, kanske lite, men kanske inte just på specifika ting som barnnoter eller att någon gör något sånt där. Men jag tror att man räknar, som gemene man räknar med, att okej, du är hockeyproffs, det är klart du kör en snygg bil. Dyr, fin bil.
Ja.
Det tror jag absolut.
Ja. Men i många fall gör ju spelare knappt det, upplever jag i alla fall. Alltså det är ganska svenssonaktigt.
Ja, kanske har lite också med, jag vet inte om det skiljer sig från nationaliteter heller, men det kanske är lite jantelag också på svenska hockeyspelare, att man
kanske
kan finnas någonting i det där. Jag vet inte, jag har inte tänkt jättemycket runt det, men
som du varit inne på också, alltså det finns en logik i viss sparsamhet, givet att ens karriär tar slut tidigt och lönen då ofta sänks längre fram dessutom.
Ja, alltså du ska ju förbereda dig på ett liv efter sen.
Ja.
Och många har ju försakat, alltså väldigt många år genom att spela hockey och liksom har missat att plugga. Vissa kanske till och med hoppade av gymnasiet.
Just det.
Som en annan.
Ja.
Så att man har ju missat ganska mycket på vägen, så att du behöver ju kompensera det på något sätt också i framtiden.
Du, hur mycket använder man sin agent när man sitter på ett kontrakt och saker och ting ändå går hyfsat?
Jag har ju sagt det innan och du har ju bara garvat mig. Men jag använder mig inte så mycket av min agent.
Jag har för fan inte garvat åt dig.
Jo, det har du gjort. Jag vet, jag målar upp mig som någon sån här guldklient av något slag.
Jaha,
men jag är inte så jävla komplicerad. Jag tycker aldrig jag har varit det.
Nej.
Jag behöver dem vid, det kanske är någon sån här deklaration som strular lite ibland.
Mm. Ja, du älskar inte deklarationer.
Deklarationer hatar jag. Den ger jag bort. Den betalar jag någon annan för att göra. Den gör jag inte själv.
Nej, då används hockeylönen ändå, det får man säga.
Ja, exakt. Det är där vi flashar våra.
Någon annan tar hand om din deklaration. Nej, det är inga lyxbilar.
Vi tröjsar för bekvämlighet istället.
Ja, men exakt. Vet man ungefär vad en medspelare tjänar?
Det är också lite det där, liksom lite jant. Alltså har någon lagkompis frågat mig så har jag svarat.
Ja.
Liksom, 9 av 10. Jag har varit ganska öppen, jag har inte sett några problem med det där.
Men vågar man göra det i Sverige då? Förutom om man står varandra väldigt nära kanske.
Ja, nej men exakt. Det är lite så jag har känt, att lagkompisar, det är någon jag litar på. Alltså där har jag inga problem. Men däremot när Aftonbladet ska luska rätt på min lön, då känner jag att nej, det tycker jag inte lika
nej.
aktuellt om man säger så. Men sen man har känt vid lagpolare också att vissa är mer hemlighetsfulla än andra.
Mm.
Det är väl lite det där, alltså det är inte det lite svenskt också, man betalar inte vad man tjänar och man betalar inte vad man röstar på och man berättar inte om sitt kantarellställe. Det är väl något sånt där. Ja, men det är inte typ de tre vi har liksom.
Ja, det är väl så. Jo, absolut. Det är... I vissa fall kan jag tycka att det är lite märkligt att det är sånt att det är så känsligt att prata om vissa sådana saker. Men det kan vi väl kanske ta en annan gång då.
Men ofta vet du ju också, alltså du vet ju, det där har vi också när vi har varit inne och pratat det här om offentliga löner och sånt. Du har ju ganska bra koll. Du vet ju inte exakt på öret liksom. Men Nej. Du har ju ganska bra koll på vad polaren bredvid dig tjänar.
Har du någon gång under din karriär när du har signat ett kontrakt verkligen så här unnat dig någonting? Alltså har du köpt en lite finare bil eller någon lite dyrare klocka just för att du känt att nu jävlar ringde det till i kassan?
Har jag gjort det? Alltså mitt sista år i SHL så tog jag ut full lön faktiskt.
Jaha, varför?
Ja, men jag kände att jag kanske där då inte var helt hundra på hur länge jag skulle spela hockey.
Mm.
Och lite kände dels lite att jag behövde pengarna och sen behövde jag...
Det var en jävla tung deklaration som skulle betalas.
Nej, men exakt. Nej, men jag bara kände att jag ville ha pengarna då, för att jag kände att jag ville ta lite någon form av en avstamp i mitt liv och verkligen kunna göra det jag ville.
Ja, ja, ja.
Utan att behöva tänka så mycket just på den ekonomiska situationen. För det var där då jag stod i livet just då.
Mm.
Sen om jag unnade mig något speciellt, det gjorde jag nog inte. Det var mer bekvämligheten och kanske kunna resa och liksom... Nej, men alltså leva lite enklare än vad man kanske hade gjort.
Fattar. Avslutningsvis, alltså... det här kommer låta så jävla präktigt och sådär. Men alltså om man jämför med vad vissa andra yrken tjänar och så, känns det inte otroligt att kunna ha en så pass bra lön för att göra något man ändå älskar så mycket? Alltså här vill jag inte vara den här pekpinne-personen som hockeyspelare tjänar alldeles för bra för att göra det de älskar. Det är inte det jag vill åt alls. Utan jag menar mer att, är det inte skönt bara så här? Är det inte härligt att kunna tjäna liksom dubbelt så bra som en advokat? Vi bara säger någonting. För att göra det man ändå tycker är jävligt kul.
Jo, det är klart det är det. Alltså det är ju ganska många gånger. Jag tror att man är ganska dålig på det generellt. Att bara stanna upp och tänka så här, vad gör jag och vad får jag? Alltså,
ja, men det är det jag menar.
Den här matematiken är helt underbar. Alltså sen kommer det stunder när du känner tvärtom såklart. Att det inte är värt det. Men jag tycker nog att man som spelare bör stanna upp flera gånger än vad man kanske gör. Liksom.
Ja.
Och verkligen förstå liksom, hur lyckligt lottad man är på något sätt. Jag själv är ganska dålig på det. Jag känner ganska ofta att nej, det är fan inte värt det.
Nej.
Hej och hå, sitta på en buss. Åh, vad jobbigt. Hej och hå.
Det har alla märkt.
Ja, men det är liksom kontra att stanna upp när du har liksom en hel, du leder från klockan 12 på dagen, det är fredag, du har liksom inhandlat en jävligt schysst köttbit liksom som du bara ska vända lite och lägga på soffan och veta att kulorna, en ganska bra kasse med kulor rullar in. Alltså, man borde vara lite ödmjuk. Jag försöker vara ödmjuk till det, men jag tror nog att man kan vara ännu mer glad över sin situation, helt klart.
Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har snackat lite om det här med lön och pengar och sådär idag, Figge. Vad är det mest anmärkningsvärda du bevittnat på nära håll inom det här lite känsliga ämnet?
Jag har ju en ganska skön. Vi var ett gäng som hade arbetat med samma agent ett tag. Ett ganska skönt stall, om man säger så.
Mm.
Vi hade alltid som tradition, det tror jag att de flesta agenturer har, att man liksom går ut och käkar på sommaren eller... Vissa har väl någon pokerkväll och sådär. Men jag hamnade i vilket fall med mitt gäng på Josefinas i Stockholm.
Ja.
För en schysst middag, lite schyssta drinkar liksom. Hela det här.
Mm.
Och då hade vi en lirare med oss i gänget som var lite sugen på att testa Ryssland och tjäna lite kosing liksom.
Okay.
Samtidigt som att den satt på ett NHL-kontrakt. Och det var ju väldigt liksom tydliga viskningar på att han skulle bli utköpt från sitt kontrakt då, i Nordamerika.
Ja.
Så att vi sitter ju där. Ja, jävligt trevligt liksom. Drinkarna flödar ju liksom. Man blir lite rund under dojerna, allting. Sen slår ju klockan 12 och det bara rasslar in champagne. Flaska efter flaska liksom.
Ja.
Då visar det sig att vi sitter alltså där lite smålulliga och firar då att den här spelaren har blivit utköpt. Vi satt och höll tummarna innan och sen slutade med att vi skålade champagne för att någon hade blivit utköpt. Så jävla absurd situation alltså, men jävligt kul var det i alla fall.
Ni skålade lite för att han halvt hade fått sparken men nu kunde ta sikte mot rubel i Ryssland istället.
Ja, men exakt. Skitkonstigt, men kul och förståeligt på något sätt.
Ja, varför inte?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Han har förhandlat kontrakt inom hockeyvärlden i nästan 20 år och representerar nu storstjärnor som Oliver Ekman Larsson, Jakob Silfverberg och André Burakovsky. Den här 51-åringen från Kungsbacka hade även en egen spelarkarriär och sitter på meriter från en rad europeiska högsta ligor. Men det är främst i agentrollen som livet inom sporten vi alla älskar har blivit något alldeles extra. Vi säger varmt välkommen till podden, Patrik Aronsson.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig?
Det är bara fint, tack. Hur är det själv?
Jo då, det står bara fint till här. Du, nu blir det nog inga kommentarer, svar här. Känns det lite ovant för dig?
Brukar väl undvika kommentarer egentligen till mediafolk, men jag ska försöka göra så gott jag kan här och svara på det. Det mesta.
Är det tråkigt att ofta behöva slänga sig med den grejen när tidningar och sådär ringer?
Ja, jag menar det är inte, man gör ju inte det för att vara elak eller någonting, utan man kan ju inte kommentera vissa saker, och där kan jag ju känna ibland vissa journalister typ, de blir ju svinsura om man till exempel ljuga om en grej som man inte kan tala om, och då tycker de att man är jäkligt dålig. Men jag har ju inga rättigheter överhuvudtaget att vara ärlig mot dem och säga precis allt som händer. Och det är ju för att skydda både klubben och spelaren och allting. Liksom, det är ju känsliga lägen alltid när det är en övergång. Liksom. Annars hade det varit ute, menar jag. Så att, sen älskar jag ju ändå att det är en nyfikenhet, för det bygger ju hockeyn, så jag har ju full respekt och förståelse för det. Men ja, vissa kan man faktiskt lita på jättemycket och säga att jag kan inte, fattar det väl, jag kan inte säga det.
Ja, vi ska se om vi kan få lite annat ur det idag i alla fall. Patrik, resor, hotell, restaurangmiddagar, fin hockey. Är agentjobbet så glassigt som det låter?
Ja och nej.
Mm.
Kan jag väl säga på det. Att jag tror att många tänker väl att just den här middagen när man sitter kanske då med en känd spelare och sådär liksom, att ja, det, då har man ju lyckats, absolut. Och det är kanske det roligaste och finaste som finns när man hälsa på en klient man har haft och sådär. Men den resan till att sitta till middagsbordet i Arizona eller Colorado eller vad det nu är, den har ju varit väldigt, väldigt, väldigt lång. Mm. Och mycket jobb och mycket andra resor som man har gjort i Tingsryds ishall och ja, vad det nu må vara liksom. Så att Det är absolut en fröjd att få göra jobbet, och det är fantastiskt roligt, och det är väl kanske den stora drivkraften, just att se människor lyckas och vara med på en resa. Men från 16 års ålder så sitter man inte och glassar middagar och tv-pucksläger och breddläger i Nittorp och sådär, va? Så att det är en väldigt liten del av jobbet, kan jag ju säga. Det är ju just det glassiga. Så är det ju.
Du, vanligtvis har ni ju en procent på kontraktsvärdena, och med flera stora namn inom er byrå, AC Hockey, tjänar du då svinbra?
Vad är svinbra?
Ja, du, det är en bra fråga. Som en toppback i ett SHL-bottenlag kanske?
Nej, det gör jag nog inte riktigt kanske. Nej. Men det är jättebra. Alltså, jag är jättenöjd. Jag har inget att klaga på så. Utan, men det har aldrig varit min drivkraft faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Att man räknar pengarna och ser hur mycket man kan tjäna hela tiden och tjäna och tjäna. Utan det har inte varit min drivkraft på det sättet. Sen efter många års arbete, och det tog väldigt lång tid innan man kunde tjäna pengar också. Mm. Så att, ja, det är jättebra idag, absolut. Men,
min fråga är väl mer lite så här att Oliver Ekman Larssons kontrakt är väl värt ett gäng 100 miljoner. Och då menar jag väl så här att som hans agent så får man väl det rätt bra när man fixar ett sånt. Det är det jag menar.
Ja, det får man. Och det är jag otroligt tacksam för, absolut. Och det är ju... Mm. En av grundstenarna med för att kunna driva runt allt annat som är då. Utan det är ju väldigt mycket utgifter faktiskt, om man inte tror det. Man sitter liksom inte inne på i huset eller någonting, utan det är ju kontor och det är bilar och det är bensiner, det är flygresor, det är hotellnätter och det är draften över och... Mm. Det är rätt mycket omkostnader som kostar pengar helt enkelt. Så att det, och jag är anställda och alltihopa med. Så att man behöver ha de pengarna för att kunna bedriva det professionellt.
Bara för att få en bild av det ungefär. Hur många ingår inom din, vad ska man säga, familj av spelare ungefär?
50-60 stycken ungefär.
Ja, du är inte alla NHL-stjärnor. Nej. I alla fall. Så då kanske man får en lite tydligare bild av hur det
ja,
ser ut.
Ja, jag menar en 12-16-åring då, som Oliver var till exempel. Och när gick vi hans resa ganska fort då, eller väldigt, väldigt fort. Men normalt sett så kanske man tar ju dem runt det året de fyller 16. Och innan de tjänar pengar så är de ju 22.
Mm.
Så då är det bara en mycket tid.
Do the math.
Ja, det är mycket tid och engagemang och annat som kostar i det hela innan man tjänar pengar. Mm. Så att det är en lång resa innan man tjänar. Och generellt sett så kan jag ju säga att som många kanske tror utifrån att en hockeyagent tjänar mycket pengar. Men vi har haft, jag vet inte varför, genom alla år egentligen så har hockeyagenten är inte så businessinriktade kanske som fotbollsagenter och andra liknande branscher. Där är de ju mycket mer på att vad känner jag som agent och tar bättre betalt. Så att jag tycker någonstans ibland när man har hållit på länge, och jag ser ju, det är ju liksom 50-60 agenter i Sverige då bara liksom som slåss om det här. Och, vi gör mer än att göra ett kontrakt. Så att det är många agenter, i stort sett nästan alla, jobbar jäkligt hårt och tjänar faktiskt lite för lite, kan jag tycka ibland, för arbetet som gör. Men och får du inga NHL-spelare som du säger, så blir det inte så mycket över faktiskt i slutändan.
Det känns ju annars som ett yrke som gör sig rätt bra för att liksom, vad ska man säga, flasha med på exempelvis fester. Alltså agent, det låter ju rätt sexigt.
Jag tror det. Jag tror absolut att du kan utnyttja det ganska bra på en fest och vara kungen på något sätt där i bordet och dra stories och känna att det är jag som fixar allt. Då. Men det har aldrig varit min grej faktiskt där, så att, men en del gör det säkert och en del får framgång med det på något sätt kanske, men nej, jag brukar faktiskt ljuga lite om den och säga att jag jobbar i någon sportaffär istället eller någonting för att prata om någonting annat än mig själv. Och är jag på...
jobbar i en sportaffär som säljer spelare.
Ja, typ något sådär. Och så vet jag att jag ska svara på det. Vad gör du där? Ja, det jobbar... Ja. Vad gör du själv? Liksom? Jag vet inte.
Så, ja, jag fattar. Ja, men du har sett och hört jag är hockeyagent användas i hotellbarer i alla fall. Det kan vi slå fast utan att du själv är skyldig.
Nej, ja. Det kan jag garantera att det finns sådana som gör det och sådär. Så att, men nej, jag tycker personligen är viktigare när man är på fest också, så tycker jag det är och skiter fullständigt om de har pengar eller vad de jobbar med eller något, utan bara det är en god människa som är skön och vi är där för roligt, så kör vi liksom.
Hur är det som agent att hantera, vad ska man säga, mer obekväma situationer likt den mellan Rangers och Elias Andersson som nog de flesta känner till lite hyfsat? Sånt måste ju vara speciellt att ta i.
Ja, det är udda liksom. Det ska ju egentligen gå framåt hela tiden och det ska rulla på, men hamnar man i det läget som vi gjorde där, så fanns det liksom inget annat alternativ. Och då, vi var ju då givetvis pratat om det hela tiden och försökt att hitta lösningar. Mitt jobb är att hitta lösningar. Jag är inte den som av erfarenhet och allting, så ges det ingenting att peka finger vad man kunde gjort så eller så. Mm. Utan det gäller att hur går vi framåt hela tiden. Och där hamnar vi i ett läge att det här är rätt beslut nu och gör det. Och då, de blir ju inte glada, givetvis, klubben där, så att de är ju först alltid lite arga och förbannade och hotar och hit och dit liksom. Men det är liksom sagt, det roliga är ju att vända trenden liksom för alla, och jag tror framförallt för Elias del så har det ju blivit kanon igen.
Ja, absolut. Men är det jobbigt när man är uppe i sådana situationer och det är parallellt till exempel målas upp jäkligt stort i media som det gjorde här om att Lias hade stuckit, nästan smitit från Rangers och sådär. Alltså hur mycket försvårar det ditt arbete?
Nej, det gör det inte, utan det är också den här tydligheten. Man måste vara väldigt tydlig hela tiden, och det tror jag människan är ju lite rädd för, de här tydligheterna. Men när man vet vad som kommer att ske innan, så är man ju lugnare och vi förberedde ju Lias huvudbus att det kommer att bli skrivas och det kommer att vara liv. Och då höll vi oss tillsammans ganska starkt där hela tiden och pratade varje dag om det och sådär. Så att han var förberedd på det och jag var förberedd på det med. Så att för min del så, nej, det stödde mig ingenting faktiskt.
En annan sån liten jobbig situation, jag vet när Niklas Hjalmarsson 2017 blev tradad från Chicago till Arizona, så var det väl inte heller enbart glada tongångar. Vad kan du som agent göra i en sån situation när spelaren och hans familj kanske inte jublar?
Det var ju inget Niklas var förberedd på överhuvudtaget egentligen, i och med att han har ju bara varit i Chicago hela tiden och gjort allt och gått bra.
Ja.
Som tur var, när vi skrev kontraktet med Chicago, så fick vi in i kontraktet att han kan välja 10 klubbar han kan gå till.
Okay.
Ja, så de kunde inte träda han vart han ville, så där gjorde vi en lista och den höll vi på med. Det blir ganska roligt, för den höll vi på med fram och tillbaka och ändrade, du vet. Va? Ja.
Det måste ju vara svinkul att sitta med en sån lista, eller?
Ja, visst. Ja, du får göra den, säger han till mig. Nej, för fan, det är du som ska spela, du får göra den själv. Ja, då gör vi, du en och så gör jag en. Ja, och sen så då, det skulle spela. Där, hur tänkte du där? Nej, det går kanske inte. Nej, då är du rätt. Nej. Så det kunde vi påverka ganska mycket. Och sen visste väl jag om att vissa klubbar var ju mer intresserade av han och hade möjlighet att göra någonting också. Mm. Så att det landade in ganska, det landade nästan in i att det var den klubban han själv kunde tänka sig att spela i mest i slutändan.
Ni tar ju hjälp av och samarbetar med nordamerikanska agenter mycket när det gäller NHL. Men jag tänker att du ju ändå måste ha en otroligt bra insyn i förhandlingarna som rör dina klienter. Hur är det att diskutera och försöka låsa hundratals miljoner med storklubbarna där borta?
Ser man det så är det ju, borde man ju vara nervös egentligen, men jag ser det egentligen bara som siffror.
Mm.
Så att det blir lite annorlunda så sett egentligen, som att göra ett allsens kontrakt eller någonting, utan det är ju en förhandling där och då. Vad är killen värd? Hur mycket ska han få? Antal åren, ja, man går igenom, hur länge vill du stanna egentligen? Och blir du free agent? För är du free agent, ja, då kan du ju välja fritt och då blir ju prislappen givetvis dyrare. När ska vi ta den, eller ska vi gå på säkerheten istället? Fan, får du det här på 5-6 år, ja, då är du klar för resten av livet. Kanske. Ja, det kan vara orättvist i slutet för att du spelar in i helvete bra. Då känner du för dåligt. Men ja, det kan vara åt andra hållet också. Mm. Och då får ju spelaren känna efter. Och där är ju svenskarna lite mer av tryggheten det är lite mer trygghetsmänniskor än en nordamerikaner på det sättet. Så att,
Men det kanske är så man måste tänka, att det bara är siffror, för annars blir det kanske nästan för svårt att greppa på
något
sätt.
Men det är lite absurt egentligen ibland, och det brukar vi skoja om lite.
Ja.
Och det är likadant med spelarna med, liksom bara, nej, jag fattar ingenting. Ja, men lite, det är overkligt, det är det liksom, det blir det, så det är bara siffror egentligen, och visst förstår man väl att det är, framtiden är säkrad och sådär liksom, men många gånger drivkraften är ju att få pengarna oftast. Sen det är ju som allt annat, vill man ha en Rolex-klocka eller man inte har någon, va, så tänker man, fy fan vad vill ha den, och sen när man har den, det var ju inte så roligt som jag trodde.
Just det. Men för din del, alltså om man zoomar ut lite, det måste ju kännas lite bizarrt att liksom sitta i en poolbar på Cypern och förhandla om 300 miljoner.
Ja, det är ju helt sjukt egentligen om man tänker så.
Du, det blir liksom inte när du sitter nere i Marbella eller vad det nu är, att det blir autosvar till dina spelare att du kan stoppa upp din kontraktförhandling någonstans?
Aldrig någonsin. Utan ringer någon mig också, ofta så är det något de vill, och då behöver de säkert kanske hjälp. Men det är inte alltid. Men jag tänker så i alla fall, att om de ringer mig så är det något de vill, och då behöver de hjälp, och då tar jag det direkt. För annars, det kan vara jobbigt om man till exempel är på... Ja, när jag är på mötet, jag pratar med dig nu, och fem missade samtal, så blir jag ju superstressad efter att ta dem liksom, och göra klart dem. Och det vill jag ta direkt, och sen kan jag släppa igen då. Men det är klart att det var, här var väl en 4 år sedan någonting, tror jag. Vi hade varit i USA 2 svängar där, och vi var på NHL-draften och kom hem och hade lovat min familj att vi åker till Cypern i 2 veckor på ett jäkla fint hotell nu och sådär liksom. Och ja, det är okej, och gud vad roligt och alltihopa. Så kommer jag ner dit, och satt jag i hela första veckan i lobbyn och gjorde 4 nöjdkontrakt. Och då hållade lite, och jublade mig lite direkt.
Ja, det fick bli du som betalade hela resan i alla fall. Det fick bli plussidan
av hela. Ja, och det har uppfostrat min pojk med där, att jag måste jobba, gubben.
Fungerar det ungefär likadant i KHL och Schweiz som NHL? Det här att ni tar hjälp av, vad ska man säga, lokala agenter och sådär?
I Ryssland är det mycket... Där behöver man ju ha någon som kan ryska språket, med de här kontrakten är ju rätt stora och mycket text i, så att den fattar jag faktiskt inte. Så att jag har en kille där som är advokat och som jobbar där, som går igenom alla papper och allting där och sådär. Så att i Sverige brukar jag ju, det gör jag det själv faktiskt.
Man hör ju om ganska mycket roligt från Ryssland, och jag gissar att du varit där ett gäng gånger.
Ja.
Vad är det märkligaste du varit med om i KL?
Det här var rätt länge sedan. Det var i början när KHL slog igenom i Sverige. Eller ja, precis i början när de började ta in svenska spelare, så hade jag 2 killar i ett lag i Ryssland då. Det var strul som satan med de här klubborna och utrustningar de skulle ha och allting. Så att jag köpte grejer till dem och skulle komma dit och hälsa på. Och så skulle då ta med mig fakturan. Ja, så jag kom ju med en faktura där och klubben, och han bara slänger ju fram cashen bara till mig i dollar, va. det, wow, tänkte jag. Okej, okay, ja, jag tänkte jag måste ha pengarna, för man litar ute på en ryss på den tiden, va. Man var ju livrädd för dem. Ja, ge mig pengarna. Ja, visst, och vi fick ju pengarna där. Och så det var ju perfekt, det var inga problem överhuvudtaget. Sen skulle vi åka hem, där stod ju en liten skylt och ena deklarerade då för över 1000 dollar. Eller vad det var, jättelitet belopp i alla fall, va? Och jag kommer inte ihåg hur mycket pengar det var där, men det var ju säkert, ja, det var rätt mycket pengar.
Vad snackar vi, 100 000?
Ja, mellan 50 och 100 tror jag det var.
Ja.
Det var rätt mycket grejer de hade köpt, så att det var rätt mycket pengar så som var i cash. Liksom. Jag visste ju inte ens vad jag skulle lägga dem eller någonting, och jag fick ju... Ja. Jag kör bara, för att gå som det går. Då rotade de igenom allt och hittade de pengarna. Kom säkert 5-6 poliser bara och tog mig. Ja, längst bort, va, på den här flygplatsen i ett rum. Och där, your flight is canceled, no way, you stay here. Bara, nej, jag ska hem, okay. Jag ska hem. Ja, jag bara satt där och tittade och började skriva som fan, vet du, liksom. Och jag såg ut, fan, flyget går snart det här, jag hinner, jag måste hem, men alltså, no, you're not going home, you stay here, bara så. Han höll på så hela jävla tiden, va. Det sista där liksom, så var det, nej, nu går jag, så ja.
kallt av dig.
Ja, jag går nu, så jag måste med flyget. Och så lät alla pengarna ligga kvar.
Du, det blev en dyr flight.
Det var jävligt dyrt, men jag ville hem.
Sveder det lite ändå efteråt?
Ja, men det... Jag var väl lite chockad heller riktigt där liksom. Men det... Jag vet inte fan vad som hade hänt annars faktiskt heller. Så att det var, man var inte kaxig. Det var man inte.
Känns det för dig inte onödigt, typ lite som en waste, att en klient som Ryan Lash inte tjänar 3 gånger så mycket pengar i KHL?
För mig personligen känns det ju absolut ingenting. Det är ju liksom Ryans val, det som han mår bäst av, och han mår jäkligt bra i Göteborg. Där han ju spelar sin absolut bästa ishockey liksom, och han är trygg där och känner sig viktig där, och det är viktigt för han att vara, han måste spela på sitt sätt och göra sina grejer, och det får man inte överallt, utan då kan det vara någon annan Ryan Lash där istället och sådär liksom. Och han känner bra där, men han har givetvis tjänat mycket mer i Ryssland liksom, men alla vill inte åka dit.
Vad tror du, mellan tummen och pekfingret, att SHLs bäst betalade spelare tjänar?
Någonstans mellan 270 och 300.
Det är inte mer ändå alltså?
Nej, det är dåligt kan jag säga, för det var för en 10-15 år sedan så tjänade de nästan 400 en del.
Ja.
Så det är lönerna har på något sätt gått neråt, och jag begriper inte det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag blir förbannad på det. Det gör att vi tappar alldeles för många spelare till Schweiz och KL egentligen. Hade de kunnat komma upp en hundring till på vissa stjärnspelare som verkligen behövs i ligan och i laget och allting, så hade de varit kvar. Men de gör inte det. De betalar tyvärr för dåligt idag, tycker jag, till de absolut bästa spelarna.
Är det som att det har lagts ett litet tak någonstans mellan 250 och 300 eller?
Ja, det märker jag ju när man gör förhandlingar ibland, så är det liksom att det är ett tak där som ingen går över i stort sett. Så att det är nog någonting som de vill förhålla sig till, tror jag, alla lagen någonstans, att inte lönerna ska springa iväg då.
Har du varit med om själv att du börjar så att säga tassa över 300 000, men att det i princip är omöjligt att få igenom då, eller?
Ja, sen är det ju då vissa har ju haft som har tjänat kanske över 300, men då är ju, man räknar oftast på 12 månader i svensk hockey då, så att totalsumman på den, är det då mindre månader, så kan det ju då bli att de kan sticka över lite då på i månadslönen där och då liksom. Men det totala beloppet på 12 månader som ett kontrakt är då, så blir det, jag tror inte att någon har mer än 300 då.
Ponera att du har en bra SHL-spelare utan avtal. Vet att flera sportchefer är sugna. Hur går konkret sedan processen till för att landa ett kontrakt i Sverige?
Har du en toppspelare som spelar bra, så vill alla ha den spelaren. De vet oftast om att jag har spelaren, det vet de, eller alla sportchefer vet om det. Ja, och då blir det att man är på matcher eller man pratar på telefon och då frågar de hur tänker han.
Mm.
Ja, så kontraktet går ju ut, så att han har inte bestämt sig för någonting än. Och sådär, nej, men vi skulle vilja bli intresserade och så liksom. Och då kommer det fram där, och då pratar man med spelaren också och säger att ditt kontrakt går ut här nu, vad jag vill göra. Och då gör vi en plan vad han känner att han skulle vilja göra. Vill han då byta klubb till exempel, så kan man egentligen säga så här, att en bra spelare har ju önskemål på sin lista där många klubbar faller bort då, på grund av kanske tabellplaceringar eller tränare. Vem blir tränare? Har de en tränare? Nej, de har ingen tränare klar. De har någon kompis kanske därifrån i ett annat lag. Och till slut så landar du in i 3 klubbar max, kan man säga. Max, det är nästan ingen roll hur bra du än är, så blir det 3 klubbars match till slut ändå. Och då pratar man med de 3 klubbarna där först, och sen så syr man ihop eventuellt ett möte med klubben för som spelaren, eller om det är telefonsamtal med tränare och sportchef, vad de tänker, och så att de tänker lika och vill göra samma sak och få en bra känsla helt enkelt. Och sen så går man in mer i det ekonomiska då.
Det brukar jag sällan, det första man tar i brukar jag sällan vara det ekonomiska, utan det är mer vad har spelaren själv för filter vad gäller arbetsgivare, och sen så att säga djupdyker man lite mer längre fram.
Ja, klubben har ju ganska hyfsad uppfattning också vad den här killen kommer att kosta.
Ja.
Och sen så kan man skruva på lite klausuler och sånt där, och avtalsår och bonusar och sånt där. Det där kan man ju då jobba stenhårt, och då gäller det att spela korten rätt.
Har du som en hemlig scouting-rapport på sportcheferna för hur du ska lägga upp din strategi? Alltså exempelvis Pajen funkar si, Sylvegård jobbar så, Abbott i sån och så vidare.
Det kan man väl säga att man har, men de är ju hur jag jobbar med egentligen. Så att det blir också ett spel där i det hela. Så att, man kan generellt sett säga så här nu när man har jobbat länge och jag känner ju dem väldigt bra, många av dem. Det går inte att ljuga.
Nej.
Det gör jag liksom aldrig, ljuger liksom rakt upp och ner så, för de sportcheferna har väl sina kontakter och så där också, så att det går väl inte att ljuga. Däremot kan man ju stå på sig för att det är det här, då kommer han, annars så skiter han i det.
Men det blir aldrig att man höftar till med, ja men du, nu är det ytterligare en klubb som är intresserad här, även om det kanske inte är det, om du förstår vad jag menar.
Ja men man kan ju skarva lite på kanten att det finns ju annat. Ja.
Okay. Vita lögner men inte lögner.
Ja, lite så är det ju liksom. Men det oftast är det ganska sant att jag kan ju sälja någon annanstans. Om man är duktig liksom.
Du som är på insidan då. Är det en ren slump att det blivit en sån hemvändarfest i SHL nu? Eller finns det andra skäl som gemene hockeysupporten kanske inte uppfattar?
Nej, men jag tror att det här corona gjorde nog att många blev lite osäkra på vad kommer att hända på marknaden. Schweiz gick ju ner ganska drastiskt där liksom. Och den klubbarna ägs ju likadant i Ryssland, men där ägs ju klubbarna av någon som är rik. Och den rike vill inte förlora pengar för mycket och då blir han ju lack och så... Så finns det inga pengar riktigt just nu och sportchefen vet inte när han får och sådär. Liksom, Sverige har man ju sina budgetar ganska klara och man vet ungefär på ett annat organiserat sätt. Så där tror jag kanske att fan, nu vågar jag inte gamla för mycket heller, utan det kan vara perfekt att komma hem och köra här något år eller två liksom, så får vi se sen.
Hur hård är agentkampen för att värva de bästa juniorerna? I exempelvis TV-pucken, rena godisbutiken liksom.
Ja, det är det. Och den är knivskarp. Alla är ju där och scoutar och tittar. Och till och med du håller på att säga, kan ju se vilken som är bäst. Det är inte så svårt liksom. Så att de får mycket samtal. De 5-6 toppspelarna i Sverige för varje årskull får ju sjukt mycket samtal från alla agenter.
Hur hård är den kampen att ta då? För er?
Ja, den är senhård. Den är jättehård redan. Absolut. Och det är det för alla egentligen. Men vi är väl alltid, kan vi nog säga, att vi brukar alltid vara de vi ringer upp och bestämt oss för. Så får vi vara med in i finalen i alla fall. Liksom. Och ibland vinner man den och ibland förlorar man den.
Jag kan tänka mig att det finns en och annan kanske lite överambitiös hockeyförälder du får handskas med.
Ja, det är otroligt engagemang på föräldrarna och det krävs nästan idag kan jag säga, i och med att det är mycket körningar och man får ställa upp mycket och det kostar lite pengar att göra detta, så att det finns ju familjer som får ifrågasätta sig själva liksom, ska vi åka på semester eller har vi råd med det just nu, för nu ska vi upp på det här.
Just
med
det.
Camperna och allting, va? Så att de gör en otrolig uppoffring för dem, va? Men de vill ju väl och sådär, men det är väl just den här från pojkhockeyn upp till hockeygymnasiet första året, är det ju där det blir allvar och där samlas ju de bästa här plötsligt liksom, så att då är du ju inte storstjärna på samma sätt kanske i ditt klubblag eller som det var i ditt klubblag, va? Men kommer konkurrensen in och det här, och det som vi pratade lite om innan också, att då börjar man ju fundera lite, och ju äldre killen blir där liksom, så börjar de ju förstå mer också att det inte är så lätt. Det är inte lätt liksom. Nej, det är inte lätt att bli proffs. Det är ett tufft jobb som krävs liksom. Och då blir det ju som sagt, då får man ju prata med dem och försöka då hålla det lugnt och tryggt hela tiden. Liksom, att det är ingen fara att det går dåligt en månad, herregud. Det ska gå dåligt ibland liksom. Det är en del av resan och hantera de situationerna, och så ni behöver inte vara oroliga alls liksom, utan vi jobbar på, vi tror på det vi gör, så brukar det bli bra.
Patrik, vilka är de mest udda eller roliga situationerna du hamnat i som agent?
Ja, men det är väl rätt många, och många av dem är väl kanske inte så bra att dra här, men
ge mig någon.
Nej, det var roligt. En grej var när jag fyllde 50 för något år sedan, då ju, så kom ju nästan 30-35 klienter och överraskade mig.
Ja.
Men sånt ger mig sjukt mycket, och otroligt tacksam för det liksom. Och sen den värsta och den bästa, det var ju Oskar Lindblom.
Ja, just det. cancern.
Fruktansvärt jävla jobbigt. Så det var ju där. Jag var där precis innan han fick beskedet ungefär. Och det är där och hälsade på och käkade middag och allt var i frid och fröjd. Och sen tog det några veckor där liksom, så fick han ju beskedet bara att det var cancer. Så den var ju jäkligt jobbig faktiskt, måste jag säga. Mm. Sen det roligaste med var det ju när han blev, allt hade gått bra och allting, så hade vi faktiskt en överraskningsfest och hans tjej som anordnade det och frågade om vi kunde, om man kunde komma dit och överraska honom på den här festen. Då. Så då var ju alla hans nära och kära här och firade det. Så det var ju, gjorde ett nytt kontrakt till han på 3 år här i Philadelphia som blev bra.
Hur var den resan för dig att följa, som ju naturligtvis står honom ganska nära?
Ja, det var jobbigt. Det var jävligt jobbigt. Man kunde inte göra någonting.
Ja, fy fan. Men ja, fruktansvärt skönt naturligtvis, goes without saying, att det gick så jävla bra.
Ja, det var det finaste kontraktet jag har gjort någonsin.
Ja, det förstår jag. Har du något annat vi kan avsluta med, Patrik? Något som är lite gladare?
Lite roligare, exakt. Jag tänker börja med den. Men en annan rolig grej var när Oliver Ekman Larsson, han åkte över som 19-åring till Phoenix. Mm. Och skulle ju då flytta dit, va? Men han var ju lite, ja, han var ju inte så världsvan liksom, så att han behövde ju bostad och bil. Så jag flög över dit och hade med mig min partner också där och fixade, åkte runt och tittade på lägenheter och olika grejer höger och vänster, va? Och hittade en bra lägenhet till han. Blir perfekt. Och sen skulle han ju ha bil då. Mm. Och han gillar ju bilar, Oliver, så att han skulle ju in på Audi, provkörde den och Mersa och ja, vi var runt på 5-6 stycken. Och jag personligen tyckte ju att sista bilen du ska provköra nu, det är en Lexus.
Ja, okej.
Okay. Ja, jag vet inte, de var ju fräcka på den tiden liksom, så jag tänkte, där får du ju jävla fräck bil. Alltså, det var ju mitt ego där som slog in att du ska fan provköra en Lexus nu, bara så, nej men jag vet inte, jo, du ska köra den här nu. Okej, då. Ja, visst.
Lyssna på din agent.
Ja, nu lyssnar du. Nu ska du in och köra Lexusen här, vet du. Så vi satt i baksätet, jag och Kevin. Och sen så körde ju Oliver. Och så bilförsäljaren satt höger fram. Mm. Och han tuffade ju ut det här från parkeringen. Och så kör vi runt lite liksom. Och vi var ju trötta med det. Man blir ju det efter en hel dag. Och så kommer det ett stort rödljus från alla 4 hållen och sen korsning. Mm. Och Oliver får ju grönt, va? Så han kör ju ut och ska svänga vänster. Och när han är halvvägs ut där så kommer det en gammal sån här Dodge pickup.
Oh.
Lite rostig och jävlig där, va?
Oh.
Och den är ganska hög, den bilen, sådär liksom. Så att vad fan händer, va? Då har han ju fått solen i ögonen och ser inte att det är rött. Och drar ju rakt in i hela jävla bilen, va? I 70, knyck då. Och han träffar ju framskärmen då på bilförsäljaren där och lite på dörren, va? Och det blir ju en bra smäll, va? Och Oliver bara hej, are you okay? Han var helt chockad. Och vi fan, nacken bara, ja, det är okej. Okay. Jag har lite ont i nacken bara, du vet, va? Ja, och då i den bilen så är det ju sån här SOS-larm som slår till direkt då när det blir en krock då. Alltså det tog ju inte mer än 2 minuter, så var ju brandbilar och poliser och ambulanser där direkt, va?
Nej.
Och alla är ju rätt chockade. Och jag går ut där så ser jag ju han kommer ur den här truckföraren där, du vet. Han är, jag tror han är sotare, något han ser för jävligt ut alltså. Långhårig, va, liksom. Och riktigt rough, va, liksom. Och jag bara, den jäveln han är full, han är ju rattfull, vet bara. Och han måste ha gjort tatt vad som helst, han ser ju inte klok ut bara. Och de poliserna bara, jag har tittat i hans ögon, det ser okej ut. Nej, och jag gick ju igång där liksom, bara, det kan inte vara okej, du vet. Och Oliver klarade ju så bra, va? Och bilförsäljaren, han var ju lite okej, så han var ju helt chockad, va? Så att han låg ju på trottoarkanten där, liksom lasade ner där, hade lite ont i benet, va? Och så började han bara skrika då, insurance, du vet, vad insurance, bara, vad är det då? Är det ingen försäkring på bilen? Jag tror inte det är någon försäkring på bilen, jag får betala den själv, skriker han då, va?
Ja, oh, för fan, ja.
Ja, visst, och han ligger ju där och skriker efter det jävla bilförsäkringen och allting, va, och vi står där ambulanspersonalen tog blåa vet och trycket på han och grejer, du vet. Ja, jag tänkte, vad fan, nu står vi ju här, du vet.
Ja, stackarn.
Ja, ja, visst, vet du, bara, så kom det ju en taxi, vi bara hoppade rätt in i taxi. Sen drog vi.
Stack från platsen.
Ja, vi stack från platsen liksom, bara. Ja, ja, det gick ju bra, även herrejävla. Så jag vill inte ens köra den här jävla Lexusen.
Det blev ingen Lexus för Oliver.
Nej, det blev ingen Lexus.
Oh, jävligt kul. Patrik Aronsson, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och kör hårt med alla förhandlingar här framöver.
Tack så hemskt mycket. Ha det så bra.
Släppsargens 53:e avsnitt har nått sin slutstation. Men missa inte att följa oss på sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook. Och genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Man ska givetvis även prenumerera på podden. Glöm inte det. Vi öser på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det fantastiskt tills dess.
Ja, men ta hand om er allihopa.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.